السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. Välkomna tillbaka. Idag tänkte vi inshallah och tala prata om profeten Musa sallallahu alaihi wasallam. Vi börjar med att säga inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد. Vi har tidigare talat om andra profeter som Adam och Noah, och vi har talat om Ibrahim alayhi salatu wassalam, och idag tänkte vi tala om Musa sallallahu alayhi wasallam. Musa är en väldigt stor profet. Han är från Ulul Azm, en av de fem bästa profeterna. Han kallas för Kalimullah, den profeten som Allah ärade med att Allah Ta'ala talade till honom direkt. Andra profeter fick uppenbarelser genom Jibril, änglar, medan Allah Subhanahu wa Ta'ala talade direkt till profeten Musa sallallahu alaihi wasallam. Så därför kallas han för Kalimullah, den som Allah talade med. Och Musa alaihi salam är också Bani Israels största profet. Bani Israel, barnen till Jakob, son till Ishaq, son till Ibrahim, som också kända som judarna, fick många profeter. Men den största av alla dessa profeter, det var Musa sallallahu alaihi wasallam. Han kommer ha det största samfundet efter Muhammed sallallahu alaihi wasallam på domedagen. Som det nämndes i hadithen om al-qiyama, då profeten alaihi wasallam fick se domedagen. Och han berättade att han såg vissa profeter komma med en grupp med människor. 2, 3. Vissa profeter kom själva. Ingen ville tro på dem. Och han såg sen en stor svart skara komma i horisonten. Och han trodde det var hans umma. Men så sa änglarna att nej, det här är profeten Musa alaihi salam och hans folk. Och sen såg han en ännu större skara komma. Och det var då hans umma. Ja. Så Musa alaihi salam är den största profeten från Bani Israel. Han fick också en bok som nämns jättemycket i Koranen. Vad heter profeten Musas bok? Ett Taurat, precis. Och det var den boken som Bani Israel rättade sig efter. Profeterna efter Musa fick inte nya böcker, utan de följde ett Taurat. Till och med Isa, som fick en ny bok, Injil, rättade sig också efter ett Taurat. De lagarna och bestämmelser som fanns där i. Men man kan säga att Injil var ett slags komplement på den boken. Musa och hans berättelse innehåller otroligt många lärdomar. Och vi sa att det är därför som vi vill berätta om dessa profeter. Inte som bara för att driva ut på tiden eller någonting, utan för att vi ska lära oss någonting. För att vi ska följa dessa profeter. Allah Ta'ala säger i Koranen, "Ulaika alladhina hada Allah." Det är dessa som Allah har väglett. Så följ deras vägledning. Profeternas berättelse, de här som finns i Koranen, de här 25 som alla nämner, de nämns för att vi ska ta lärdom av dem. Allah Ta'ala säger också لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Ni har en tankeställare i dessa berättelser för folket som har förståelse. Så vi ska försöka att lära oss så mycket som möjligt av dessa berättelser. Och den berättelsen som berättas mest i hela Koranen är faktiskt berättelsen om Musa alaihi salam. Allah Ta'ala nämner profeten Musa 136 gånger i Koranen. Jättemycket. Medan Isa a.s. nämns ungefär 30 gånger. Muhammed a.s. nämns med namn 4 gånger. Ja. Men han nämns ju indirekt och alla tilltalar honom. Och så vidare. Men med namn så nämner Allah profeten Musa 136 gånger i Koranen. Och Musa a.s. fick den här höga statusen på grund av alla de prövningar som han fick genomgå. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala وَفَتَنَّاكَ فُتُونَا, att det prövade dig med stora prövningar. Han fick genomgå många stora prövningar. Han fick ha mycket tålamod med sitt folk. Han sändes till den värsta av människor, Fir'aun, med det här stora uppdraget att kalla honom till islam och att rädda Ben Israel från honom. Så han fick denna höga status på grund av alla de saker som han fick genomgå. Vem var då Musa alayhi salam? Jo, Musa alayhi salam, han var son till Imran. Son till Lahith, som var son till Azar, som var son till Levi, som var son till Jakob. Son till Ishaq, son till Ibrahim. Så det är inte många släktingar mellan profeten Musa alayhi salam och profeten Ibrahim alayhi salatu wassalam. Och Musa alayhi salam föddes i Egypten. Och Bani Israel, judarna, på den här tiden levde i Egypten. Men någon som vet varför? För att man går tillbaka till Josefs berättelse. I slutet på profeten Josefs berättelse alayhi salam så flyttade de till Egypten. Och Josef alayhi salam blev ju någon slags minister, kan man säga, i Egypten. Han fick makt och respekt på grund av den här drömmen som han tolkade åt kungen. Eller hur? Så under den tiden så fick judarna ganska mycket respekt i Egypten. Men sen gick generationerna och de fick mindre respekt. De hade ingen som kunde representera dem. Och de blev förtryckta, som vi kommer att berätta. Tills det att Firaun kom. Och Firaun betyder egentligen ledare på det gamla egyptiska språket då. Alla som var ledare i Egypten kallades för Firaun. Men de hade ju andra namn. Ramses den första, den andra och så vidare. Eller hur? Men det här är i alla fall den Firaun som Allah Ta'ala berättar om i Koranen. Och han är kanske den värsta av dem alla. Han var så högmodig att han lurade folket att han var Allah. Han sa till folket, jag är den som har skapat er. Jag är en gud och så vidare. Han var väldigt, väldigt ond människa. Han sa, jag är den högsta gud. A'udhu billah. Och han tog Bani Israel till slavar. Och dödade deras pojkar. Ja. Berättelsen om Musa finns på, som vi sa, på många ställen i Koranen. Men vissa surar mer än andra. Till exempel Al-A'raf, surat Taha, surat Tasin och surat Taha. Finns den jätteofta berättad. Al-Baqara också. Ja. Al-Baqara, Al-A'raf, Al-Qasas och Taha. I dessa sura finner ni berättelsen om Musa sallallahu alaihi wasallam. Vi tänkte nu nämna berättelsen från surat Tasin, som också kallas för surat Al-Qasas. Och inshallah berätta också lite från de andra berättelserna i Koranen. Allah Ta'ala säger Tasin Mim, tilka ayatul kitabil mubin. Tasin Mim, det här är verser ur en skrift som är klara och tydliga. Natlu alayka min naba Musa wa Fir'aun bil haqq liqaumin yu'minun. Vi ska berätta för dig Muhammed något om Musa och Fir'aun, så som allt verkligen gick till för människor som vill tro. Vi ska berätta för dig Muhammed den här berättelsen om hur det gick till med Fir'aun och Musa för ett folk som vill tro. Och vad menas med för ett folk som vill tro? Jo, de som tror kommer att få starkare tro när de hör dessa berättelser. Men de som inte tror gynnas inte. Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin. Allah säger, Fir'aun var en tyrann på jorden. Han delade in sitt folk i olika klasser. Vissa förtryckte han mer än andra. Och han slaktade deras nyfödda söner. Och han skonade deras kvinnor. Ja, han hörde till en mufsidin, de som gör fördärv på jorden. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att Fir'aun var högmodig. Och delade upp folket i klasser och grupper. Han splittrade dem. Och han gjorde Bani Israel till slavar. Och Bani Israel var de bästa av människor på jorden på den tiden. De var muslimer. Som Allah nämner i surat Al-Baqara, att han valde ut dem över resten av människor. På den tiden var de bästa av folk. Hur behandlades de av Fir'aun? Som de lägsta av folk. De blev slavar och fick göra allt skräpjobb i samhället. Och inte bara det. Han slaktade deras söner. Varför dödade Fir'aun Ben Israel? barnen. Vad var det han var rädd för? Jo, judarna och Bani Israel hade en profetia från profeten Ibrahim. De hade ärvt den kunskapen att det skulle ändå komma en profet som skulle förstöra Egyptens styre. Han skulle ta bort Egyptens kung och ersätta den med judarna. Okej? Okay? En profetia. Och inte bara det. De sa också att Firaun drömde en dröm. Och i den här drömmen så såg han en eld komma från Jerusalem hela vägen till Egypten och bränna sönder alla husen i Egypten förutom Bani Israels hus. Så på morgonen när han vaknade så frågade han sina trollkarlar och sina spåmän om vad den här drömmen betydde. Och då så sa de, det kommer att komma en man från Bani Israel som kommer att orsaka detta. Han kommer då att förstöra ditt kungarike. Och då blev han så rädd att han sa till sina soldater, gå ut och döda alla barnen från Bani Israel, eller alla pojkarna. För han visste att det skulle vara en pojke. Flickorna fick vara. Men döda alla pojkar. Och han var så brutal. Vad hände? När han visste att en kvinna, eller soldaterna visste att en kvinna var gravid. Hon kommer föda om ungefär 2 månader. Så fort hon födde, då kom de dit och kollade om det var en pojke eller flicka. Och om det var en pojke så dödade de honom direkt. Väldigt grymma och brutala. Allah säger sen i Koranen i nästa vers, وَنُرِيدُ أَنَّ مُنُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. Men det var Allahs vilja att han ville visa nåd till dessa förtryckta människor och göra dem till ledare i landet och arvtagare till makten. Allah lovade att Bani Israel skulle få makten i Egypten och att de skulle bli till ledare. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Och vi ville ge dem makt på jorden. Och visa Firaun och Haman och soldaterna det som de ville skydda sig emot. De trodde att de kunde skydda sig från den här mannen som skulle komma från Bani Israel. Men Allah ville visa att de kan inte skydda sig. Han kommer att komma och ni kommer att krossas. Och Haman, det var en av Firauns närmaste män. Som var jätterik. Eller han var en slags minister. Så Allah Ta'ala ville visa dem det som de ville skydda sig ifrån. Och här nämner Ibn Kathir, han säger, det är som att Allah säger, den här pojken som du försöker att skydda dig själv ifrån, du försöker rädda dig själv från den här pojken, du kan inte undfly ödet. Han kommer att växa upp hemma hos dig. Det är du som ska mata honom, det är du som ska klä honom, han ska sova på din säng. Ja? Och sen ska han krossa dig. Det går inte att fly från ödet, subhanallah. Och det var precis det som hände. Och det här är en tankeställare för människorna. De lärde nämner också att då judarna var slavar i landet och gjorde allt tungt arbete och han dödade alla pojkar, då blev folket rädda och sa, vem ska göra allt det här arbetet i framtiden? Vi kommer få göra det här jobbet. Du har dödat alla pojkarna, eller hur? Finns inga slavar kvar. Då så ändrade Firaun och han sa, vi dödar pojkarna varannat år. Varannat år får de leva och de får bli slavar. Och varannat år så dödar vi dem. Och de nämner att under det här året när man skonade barnen, lät dem leva. Det var det året som Harun föddes. Profeten Mosas bror. Och hans mamma, Mosas mamma, blev gravid med Mosa under det året där man skulle döda pojkarna. Men hon dolde sin graviditet så att ingen kunde se den. Och födde honom i hemlighet. Så Mosas mor födde Mosa i hemlighet. Och hennes hus var precis intill Nilen. Ni vet, i Egypten finns en flod, eller hur? Nilen, som rinner genom Egypten. Hennes hus var precis intill Nilen. Och hon hade som en dörr till baksidan, ner till Nilen. Så Allah Ta'ala sa till henne och uppenbarade för henne att du ska amma din son. Men om du är rädd för honom så lägg ner honom i Nilen. Alltså en slags låda eller kista eller någonting liknande som han kan flyta i. Och hon band fast honom där. Hon sa, och säger Allah också till alla, wa la takhafi, wa la tahzani, var inte rädd och var inte ledsen. Inna raduhu ilik, vi kommer att återförena dig med honom. Wa ja'iluhu min al-mursalin, och vi kommer att göra honom till profet. Så vad hände? Hon födde Musa alayhi salam. Och i rädsla för att soldaterna skulle komma hem och leta efter barnet, så sa Allah till henne att lägga honom i den här lådan. Hon knöt fast den hemma och den flöt i Nilen. När soldaterna gick så drog hon in lådan igen. Mashallah. Men någonting hände. En dag blev hon rädd och la honom i den här lilla lådan och glömde knyta fast den, och den flöt iväg. Den flöt iväg. Och det var Allah Ta'alas öde att det skulle hända. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, faltaqatahu alu fir'aun, att en som hörde till Firauns folk plockade upp den. Den flöt ner genom Nilen fram till Firauns slott. Och där kom en tjänare till Firaun och tog upp den här lådan, men kunde inte öppna lådan tills det att Firauns fru kom och öppnade den. Så Firauns fru, som hette Asiya bint Muzahim, Asiya bint Muzahim, var gift med Firaun. Och hon skulle senare bli en troende kvinna. Och inte bara troende, hon skulle bli från den här världens bästa av kvinnor. En av de bästa kvinnorna som har levt någonsin. Mashallah. Och det fanns också någonting intressant här. Asiya kunde inte få barn. Hon ville jättegärna ha barn, men kunde inte få barn. Så när hon öppnade den här lådan så ser hon det här vackra ansiktet som lös. Och blev direkt som kär. Och fick kärlek till det här lilla barnet. Och blev fäst med honom. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala ayni. Allah säger till Musa alayhi salam att vi omgav dig med min kärlek. Och du växte upp under mina ögon. Ändå under mitt beskydd. Allah säger här att vi omgav dig med min kärlek. Ibn Kathir säger att alla som såg Musa tyckte om honom. Yani Allah Ta'ala gav honom kärlek, att han blev älskad av alla. Mashallah. Så direkt när hon öppnade den här så föll hon för honom. Mashallah. Och att han skulle växa upp under Allah Ta'alas uppsikt, allas skydd. Alla skulle ta hand om honom. När Asiya tog upp honom och Firaun fick se det här barnet, så sa han, döda honom direkt. Döda barnet direkt. Men Firauns hustru, hon sa, barnet kan bli till glädje för mig och dig. Låt ingen döda barnet. Han kan vara till nytta. Vi kan ta honom till våran son. Men de anade inte vad som skulle hända. Och då så säger de lärde att Firaun, han sa, han kanske kan bli en glädje för dig, men inte för mig. Jag behöver inget barn. Men när hon sa, Asiya, kanske han kan gynna mig. Kanske han kan gynna dig och mig. Ja? Då hade hon rätt. Wallahi, hon gynnades av Musa. Hur? Han blev orsaken till hennes islam. Till att hon blev en av de bästa troende. Och får gå till en av de högsta platserna i paradiset. Så hon gynnades av den här sonen. Men å andra sidan så blev Musas mor väldigt ledsen. Hon förlorade sin son. Och Allah Ta'ala säger, wa asbaha fu'adu ummi Musa fariga in kadat latubdi bihi lawla an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin. Och Musas moder kände en tomhet i sitt hjärta. Hon kunde inte tänka på någonting annat än sin son Musa alayhi salatu wassalam. Och hon skulle säkert ha avslöjat vem hon var eller vem han var om inte hade gett henne kraft och stärkt henne i tro. Hon tänkte bara på Musa. Och hon var beredd att nästan gå ut i stan och säga öppet, jag har förlorat min son, var har ni sett min son? Men då skulle det bli ett problem. Då skulle folk veta att det här barnet som har hittats är från Bani Israel. Och då skulle han kanske ha dödats. Så hon fick absolut inte avslöja vem hon var och vem Musa var. Förstår ni? Men Allah Ta'ala säger, om Allah Ta'ala inte stärkt hennes hjärta och gett henne kraft att utstå den här prövningen, så skulle hon avslöja det. Och här nämner Sa'di, en lärd man i tafsir, det här är ett bevis på Att tålamod i prövningar stärker människans tro. En människa som prövas med motgångar och har tålamod får starkare tro. Och han nämner motsatsen. En person som ständigt känner hopplöshet, alltid, är en person som har svag tro. Vi har alla motgångar i livet. Ibland medgångar, ibland motgångar. Men när man har motgångar så måste man ha tålamod. För efter motgångar kommer lättnad. Förstår ni? Så har du det, då får du inshallah starkare iman. Men ger man upp och börjar ifrågasätta Allah och klaga och sånt, då får du bara svagare tro. Och Mosas mor sa till sin syster, gå och leta efter honom. Jenny, hon själv klarar inte av det. Det skulle bli för mycket för henne. Så hon sa, gå och leta efter min son. Och Mosas syster då följde efter honom och såg på avstånd vart han hamnade någonstans. Men hon avslöjade ingenting. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala att vi förbjöd för honom att amma från någon annan kvinna. Musa alayhi salam fick inte amma från någon annan kvinna. En nyfödd bebis, haram. Alla kvinnor i hovet, Firauns slott, försökte amma. Ingen. Han vägrade. Och skrek och grät och blev hungrigare och hungrigare. Och Asia blev orolig, eller hur? Vad hände? De gick till och med ut på marknaden. Och sa, vem kan amma? Vem är kvinna som kan amma och passande och så vidare? Och då gick Mosas syster fram och sa, jag vet en kvinna som kanske kan hjälpa er. En kvinna som är bra att ta hand om barn. Och man tog henne till Mosas mor som provade att amma honom. Och självklart så drack han. Subhanallah. Så vad hände? De hämtade Asia. Eller Asia hämtade Mosas mor utan att veta vem hon var. Tillbaka till slottet. Och anställde henne som dimoder. Att du ska amma det här barnet. Du får lön, du får bostad, du får allting, gåvor. Ja. Till och med du får bo här i slottet. Och så nej, jag vill inte, jag vill bo hemma. Jag har barn och familj och sånt. Men jag kan komma hit och arbeta och så vidare. Och amma barnet. Subhanallah. Så Allah ta'ala återförenade mellan Mosa och hans mor. Och en annan fajda är att han kunde samtidigt kalla henne för mamma. Utan att avslöja att hon var hans riktiga amma. För kvinnan som ammar dig i islam kallas för mor, din moder. Förstår ni? Så Allah ta'ala skyddade honom från att ljuga hela livet. Annars skulle han kalla sin mamma för något annat. Eller, förstår ni? Subhanallah. Så Allah ta'ala skyddade honom från att han var bebis tills hans död. Och så säger Allah, faradadnahu ila ummi kay taqarra aynaha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'da Allahi haqq. Walakin aktharahum la ya'lamun. Och så gav vi honom tillbaka till hans moder så att hennes ögon fick glädjas och hon skulle glömma sin sorg och för att hon skulle veta att Allahs löfte är sanning, vilket de flesta inte vet. Allah ta'ala gav Musa tillbaka till hans mor, ja? För att hon skulle glädjas och bli av med den här sorgen och veta att Allahs löfte var sant. Vad var Allahs löfte? Allah ta'ala sa förut, inna raduhu ilayk wa ja'iluhu min al-mursalin. Vi kommer att återförena er och vi kommer göra honom till en profet. Att hon skulle veta att Allah ta'alas löfte var sant. Sen, efter den här berättelsen, hur Mosa växte upp vet vi faktiskt inte. Det står inte någonting om det i Koranen och i Sunna. Tills nästa händelse som står i nästa vers. Och det är när Musa a.s. blivit äldre. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Och när Moses hade vuxit upp och nått full mognad till kropp och själ, då gav vi honom vishet och kunskap. Och så belönar vi dem som gör det goda och det rätta. Så när Musa a.s. vuxit upp, han var en människa som var god mot andra människor. Muhsin. Så Allah belönade honom med vishet och kunskap. Hukmen. Att döma rätt i frågor och saker och ting. Och Allah ta'ala gjorde honom till profet. Och vissa säger att det här var vid 40 års ålder. Den åldern där sinnena når sin topp. Och det är också ett bevis på, säger Sheikh Sa'di, att en person som har ihsan, som behandlar andra människor väl, kommer att få vishet och kunskap. Alla belönar en människa som behandlar andra gott med vishet och kunskap. Och beviset finns i den här versen då. Nah. Vad hände? En dag så gick Mosa in i staden. Och det var en tid där folk generellt inte var i stan. Det var antingen mitt på dagen när det var kokhett, eller så var det på natten. Och han fann två män ingripna i slagsmål. En från Ben Israel, från hans folk, och en man från kopterna. Folket i Egypten på den tiden var två. Det var israeliter, Ben Israel, alltså muslimer, och kopter, som då var Egyptens, vad kan man säga, ursprungsbefolkning, kopterna, som var kuffar, icke-muslimer. En man från Ben Israel bråkade med en man från kopterna. Och han kallade efter Mosa och sa, kom och hjälp mig. Och Mosa a.s. gick fram till honom och slog honom. Men Mosa a.s., som många andra profeter, eller alla profeter, var otroligt stark. Och råkade döda mannen av sitt slag. Ett enda slag. Och av misstag så dog mannen. Ja. Och efteråt så sa Mosa att det här är djävulens verk. Det här är från shaitan. Alltså mord, att döda folk, det är från shaitan. Shaitan uppmanar till såna här saker. Han är sannoliken människans svurne fiende. Och han leder människan på avvägar. Och efteråt så bad Mosa alaihi salam om förlåtelse. Han sa, Herre förlåt mig, jag har gjort orätt mot mig själv. Och Allah förlät honom. Allah är den som ständigt förlåter. Och den som visar barmhärtighet. Och så sa han, Herre, med allt du har skänkt mig, den här makt och statusen jag har fått, så kommer jag aldrig mer att hjälpa de här syndarna. Jag kommer aldrig mer göra någonting dumt och hjälpa någon människa i att göra någonting förbjudet. Han ångrade sig. Och det här är också ett bevis på att mord är en stor synd. Någonting haram. Gå döda folk. Det här var en kafir. En man som behandlade judarna, muslimerna, orättvist. Men ändå, man kan inte bara gå döda folk. Eller hur? Men det finns lagar och bestämmelser och regler. Och han ångrade sig i alla fall och blev förlåten för sina synder. Men dagen därpå så gick han in i stan och såg samma person stå och bråka med en ny man från kopterna. Och sa, kom och hjälp mig Mosa. Och då så blev Mosa arg. Och han sa till honom, du är från dem som ställer till med bråk. Innaka la gawiyun mubin. Du är en person som ständigt ställer till med bråk. Nah. Och då så sa den här mannen att du, Mosa, du vill döda mig så som du dödade någon igår. Vill du döda mig som du dödade personen igår? Och han nämnde de lärde att det kan vara så att den här juden avslöjade Mosa. För dagen innan, ingen visste vem som hade dödat den här mannen från kopterna. Förutom den här juden. Men den här dagen, när Mosa inte ville hjälpa honom, då så avslöjade han, typ, Mosa, kom och hjälp mig som du hjälpte mig igår. Och då fick den andra mannen reda på det, eller hur? Och då så sa den andra mannen, aha, det var du som mördade honom igår. Du vill bara orättvisa på jorden, du vill bara vara en mäktig person och så vidare. Men Mosa i alla fall avböjde att hjälpa honom. Men nu fanns det ett problem. Och det var att den här mannen hade fått reda på att det var Mosa som mördat honom. För man letade efter mördaren från dagen innan. Och då så gick den här kopten och berättade för Firaun och hans folk. Och de började att diskutera vad de skulle göra med Mosa. Och de kom fram till att han skulle dödas. Och då kom en man från stadens mitt som hade hört nyheten att man skulle döda Mosa alaihi salam, straffa honom. Så han kom och ropade och han sa, Mosa, ge dig genast av härifrån. Stormännen vill döda dig och överlägger nu om hur de ska gå tillväga. Det här är mitt ärliga råd. Jag hör till dem som vill dig väl. Så Mosa alaihi salam begav sig ut från Egypten, rädd, khaifan, yataraqab. Han var väldigt vaksam och kollade över sina axlar. Och han bad till Allah, qala rabbi najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Herre, rädda mig från det här orättvisa folket. Så Mosa alaihissalam gick. Han visste inte vart han skulle gå, men han gick mot Sham, mot Palestinaområdet. Och han gick mot Median, en stad som ligger i Jordanien. Den staden som profeten Shuaib alaihissalam hade kommit till tidigare. No. När Mosa alaihissalam kom fram till Median, han hade lämnat då Firauns mark, kungarike, och var i en slags säkerhet då. Men han var ju själv och hade ingenting med sig, hungrig, trött, utmattad. När han kom till Median så fanns det brunnar där folk stod och vattnade djur. Och han såg två kvinnor som höll tillbaka sina djur. De stod bakom människorna och höll tillbaka sina djur. Och Mosa alaihissalam frågade kvinnorna, vad är det som bekymrar er för någonting? Vad är det som händer? Och de sa, innan vi kan vattna våra djur så måste vi vänta tills de här människorna driver hem sina hjortar. Och våra fader är en gammal man som inte kan hjälpa oss. Så Mosa alaihissalam hjälpte dem. Han vattnade djuren åt dem. Och sen satte han sig i skuggan och bad. Och han sa, Herre, jag är i stort behov av det goda som du vill ge till mig. Och de säger här, Allahu alam, att den här brunnen stängdes igen med ett stort stenblock. Som de här kvinnorna inte kunde ta bort. Så de brukade låta sina djur dricka från typ resterna som låg runt omkring. Men Mosa alaihissalam kom och tog bort det här stenblocket själv. Och det har berättats från Umar ibn Khattab att han sa att egentligen skulle det behövas ungefär 10 personer för att ta bort det här locket. Men Mosa alaihissalam var så otroligt stark att han tog bort det själv och hjälpte de här kvinnorna. För Allahs skull. Han ville ingenting. Han bara såg två personer i nöd eller som behövde hjälp. Och han hjälpte dem för Allahs skull. Han ville inte ha någon belöning eller någonting från dem. Och sen satte han sig i skuggan och bad till Allah att Allah skulle ge honom från sitt goda. Och kvinnorna hörde honom be. Och gick hem till sin pappa och berättade om den här mannen som hade hjälpt dem. Och deras pappa, han var en from person, en muslim. Han sa, hämta den här mannen. Så en av döttrarna gick för att hämta Mosa alaihi salam. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Naam. En av dem kom och gick med blyghet. Flickan kom och gick med blyghet. Och hon sa, min fader ber dig att komma hem till oss. Han vill belöna dig för att du vattnade våra djur åt oss. Och när Mosa alaihi salam kom till honom och berättade sin historia för den här mannen, så sa mannen, oroa dig inte. Du har kommit ifrån dessa orättfärdiga människor. Ja, här är du säker. Och då så sa en av döttrarna, våran far, låt han arbeta för dig. Anställ honom. Du kan inte få en bättre man än en person som är både stark och pålitlig. Här finns många fina saker att lära sig. Och en av dem är, kvinnan ska vara blyg. Att det är en god egenskap. Blyghet hos kvinnan är en god egenskap. Och också här att Mosa alaihissalam, hon kunde se att han var stark när han tog bort den här stenen. Men hur visste hon att han var pålitlig? De berättar att när kvinnan kom och sa, våran far vill belöna dig, och hon gick framför honom, då så sa han, gå bakom mig så att jag inte kollar på dig. Alltså av respekt. Gå bakom mig så att jag inte kollar på det. Och då förstod hon direkt att han är en pålitlig man. Och därför säger de lärda att det är just de här två egenskaperna som alla personer ska sträva efter om man har maktpositioner eller om du söker en arbetare. Al-Qawiyul Amin. Styrka och pålitlighet. Styrkan hjälper dig att utföra jobbet, vad kan man säga, det fysiska jobbet, eller hur? Och ärligheten hjälper dig också att verkligen utföra dina arbetsförpliktelser. Att hålla din amana, det som du har anförtrotts. En person kan vara stark, men utan amana. Han kanske gör jobbet men tar pengar från företaget i fickan, till exempel. Eller hur? Det funkar inte. Eller han kan ha amana, men han är så svag att han inte kan utföra jobbet. Och samma sak, de här två egenskaperna ska finnas i en muslimsk makthavare. Det som styr muslimerna. Han måste vara stark. Beslutsamhet. När det kommer till kritan. Vi anfallna, det är krig och så vidare. Man måste vara stark. Personlighet. Det är inte alla som passar för detta. Eller hur? Och pålitlig. Så att han håller al-amana. Det han har anförtrotts. Styr med alla slagar. Är rättvisa mot folket. Inte tar det som tillhör andra människor och så vidare. När flickan föreslagit att han skulle arbeta, så sa pappan: jag vill att du ska gifta dig med en av mina döttrar. På villkor av att du arbetar åt mig i 8 år. Men om du vill så får du också stanna 10 år. Och jag ska inte göra det svårt för dig, utan du ska finna att jag är en hederlig och en rättsint man. Alltså en bra person. Jag kommer inte göra det svårt för dig. Och Musa alaihis salam accepterade. Och han sa att det ska bli som du har sagt, mellan dig och mig. Och låt ingen ovänskap uppstå mellan oss, vare sig jag stannar 8 eller 10 år. Så Musa alaihis salam fick gifta sig med en av de här flickorna. Och vad var hans mahar? Brudgåvan som han skulle betala. Det var inte någonting materialistiskt, utan det var 8 års arbete. Skulle han arbeta i Medjen åt den här mannen. Och det här är också ett bevis på att när man gifter sig, så behöver det inte vara pengar som man ger till tjejer. Man måste ge någonting. Mahar, en brudgåva. Men det kan också vara någonting annat. Det kan till exempel vara arbete. Eller som mannen som vill gifta sig med en kvinna under profeten Muhammeds tid, alaihissalam. Han hade inga pengar. Han hade knappt kläder. Och då så sa profeten alaihissalam till honom: hur mycket Koran kan du? Han sa: jag kan den här suran, den och den och den. Och då så sa han: du får gifta dig med kvinnan på grund av den Koran som du kan. Att du typ lär den till henne. Inga pengar, utan du lär henne Koran. Så det här är också ett bevis på att det är tillåtet. Det behöver inte vara någonting materialistiskt. Ja. När Musa sen jobbat klart 10 år, och det står inte heller någonting om vad som hände de här åren, så längtade Musa alaihis salam efter sin familj. Tänk dig själv, han lämnade Egypten, flydde nästan från Egypten, och längtade efter sin familj, sin fru, sin bror, sin syster, eller sin mor och syster, bror och så vidare. Han hade sett dem på 10 år, och de visste inte hur det var med honom heller. Så han ville gå tillbaka och besöka dem. Men han begav sig tillbaka, de säger, i hemlighet. Alltså, han ville typ inte visa vem han var när han kom in till Egypten. Och de gick mot Egypten, men Musa alaihis salam och hans fru gick vilse. De gick vilse. Och de sa att det var en kolsvart natt. Mörkt. Han hade inget ljus. Och det var iskallt också. De hade ingenting att värma sig med. Och vad hände? Musa a.s. såg ett ljus bredvid berget Tor. Han såg en eld långt bort. Och det var bara han som såg elden. Inte hans fru, säger Ibn Kathir, Allah alam. För att det var inte en eld, utan det var ett ljus från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är inte alla som kan se de här ljusen. Så han sa till sin fru: att stanna kvar här. Kanske jag kan hämta upplysning, en vägledning. Eller lite kol och ved som glöder så att vi kan värma oss. 2 saker gick han för att hämta. Värme, eld för att värma sig med. Och vägledning. Ljus. Och vägledning. Och han nämner Ibn Kathir att subhanallah, han gick och han fick vägledning. Och inte vilken vägledning som helst. Vägledning av Allah subhanahu wa ta'ala till att bli profet. Och han fick ett ljus. Och inte vilket ljus som helst. Han fick islam, han fick iman, kunskap. Och blev profet. Uppenbarelse. Eller hur? Mashallah. När han då nått fram mot elden, Så hörde han en röst komma ut från en buske. Eller ett trädliknande buske. Och han sa att, de nämner här att ljuset blev bara starkare och starkare. Och trädet grönare och vackrare. Han hörde en röst ropa ut från trädet. Som stod på välsignad mark. En röst som sa, ja Musa, inni an Allah, Rabbul Alamin. Musa, ja är Allah, världarnas herre. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. När han närmade sig elden så hörde han en röst som ropade, välsignad är han som står intill elden och de som befinner sig i dess närhet. Stor är Allah, världarnas herre, i sin härlighet. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك innaka bil wadi al muqaddas tuwa. När han närmade sig elden så hörde han en röst som sa, jag är din herre, ta av dina sandaler, du står nämligen i den heliga dalen Tuwa. Wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Och jag har utvalt dig till profet, lyssna nu noga till det som ska uppenbaras för dig. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. Att jag är Allah. Det finns ingen gudom förutom jag. Dyrka därför mig. Och förrätta bönen för att minnas mig. Så Allah Ta'ala nämner här. Att han är skaparen, upprätthållaren, världarnas herre. Och han är den som ska dyrkas. Och nämner sen en form av dyrkan. Att du ska etablera bönen. Du ska be för att minnas mig. Och det är också en annan viktig sak. Wa aqimis salata li dhikri. Och det gäller också oss. Varför ber vi för? När vi gör salat. 5 gånger om dagen. Allah Ta'ala nämner här visheten. För att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så berättade Allah för Musa om nästa liv. Att det är det som man ska kämpa för. Inna sa'a atiyatun akadu ukhfiha litujziya kullu nafsin bima tas'a. Allah sa sen till Musa att den yttersta stunden, domedagen, ska komma. Även om jag håller dess ankomst hemlig. För att var och en ska lönas för det som han har strävat emot. Så låt därför ingen som förnekar den och som bara följer sitt inre sinne rubba dig i tron på den. Annars så kommer du att gå under. Så Allah Ta'ala nämnde också här att det kommer komma en domedag. Där folk kommer att belönas för det goda de har gjort. Och det onda som de har gjort. Och att Musa al-Islam inte skulle distraheras av alla de som förnekar nästa liv. Inte bryr sig om dem. De kommer också att få det som de förtjänar. Och sen så visade Allah subhanahu wa ta'ala sin makt för Musa. Allt det här var nytt för Musa. Och Allah ta'ala visade sin makt. Då Allah ta'ala frågade, vad är det som du har i din högra hand? Ma tilka bi yaminika ya Musa. Och då så sa Musa att det är min stav som jag stödjer mig på och som jag använder för att slå ner löv på trädet till mina djur. Och jag har annan nytta av den här staven. Qala alqiha ya Musa. Allah sa, kasta ifrån dig käppen, staven. Och Musa kastade staven. Fa idha hiya hayyatun tas'a. Och det blev en orm som kvickt ville slingra sig undan. Och de sa inte bara en orm, utan en enorm orm, otroligt stor, med jättevassa huggtänder. Och stora ormar brukar inte vara snabba, eller hur? Det är mera de små och smala ormarna som är snabbare. Ja? Därför nämner Allah en annan vers, att det är en jann. Det är en annan slags orm som är otroligt snabb. Men den här ormen hade båda. Den var skräckinjagande, stor och otroligt snabb. Och Allah Ta'ala sa, grip tag i den och var inte rädd. Vi kommer att låta den återgå till sitt förra tillstånd. Genom till att bli en käpp. Och Allah säger också, وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّ رَآهَا تَحْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرَا وَلَمْ يُعَقِّبْ. Att när Musa kastade sin stav och han såg den röra sig snabbt som att den hade varit en orm. Det var en orm. Så vände han sig om och ville fly därifrån. Han blev rädd. utan att vända sig. Men Allah sa, vänd dig om och känn ingen fruktan, vi kommer att skydda dig. Så han då tog den här ormen och det blev en käpp. Det var första miraklet. Det andra var att Allah Ta'ala sa till honom, för in handen i din krage här under armen och dra fram den och den kommer att lysa skinande vit utan fläckar. Yani den kommer att lysa upp, din hand kommer att lysa upp. Och så sa Allah, det här är två av din herres tecken till Firaun och hans stormän. De är människor som framhärdar i synd och trots. Yani du ska gå till Firaun, men till Firaun räcker det inte med att säga tro på Allah, acceptera islam, utan du kommer behöva någonting för att stärka dig själv med. Och Allah säger i den här versen att det här är två av mina bevis. Men Allah nämner också att Musa alaihis salam fick 9 tecken. 9 stycken bevis sammanlagt. Som vi kommer berätta om senare. De här lussen, grodorna, blodet, gräshopporna och så vidare. Så han fick många, många bevis. För ni vet, Firaun och hans folk var väldigt inne på magi, trollkonster och sånt, vidskepligheter, illusioner. Så Musa alaihis salam fick någonting som skulle knäcka allt det som de hade. Det här var inte magi. Vem som helst som kände till magi skulle förstå att det som Musa gjorde inte var magi. När Musa alaihis salam hade förstått att han skulle skickas till Firaun, så förstod han ju självklart att det här var någonting väldigt svårt. Ensam gå till den här stora tyrannen. Och inte bara det, han var typ efterlyst för mord, eller hur? Och han ska samtidigt se åt han att bli muslim och släppa Ben Israel. Så Musa alaihis salam bad Allah subhanahu wa ta'ala om att få hjälp. Han sa att skicka min bror Harun tillsammans med mig. Han är mer vältalig än mig. Och låt honom följa med mig som en medhjälpare, så att han kan bekräfta mina ord. Och jag är rädd att de annars kommer att beskylla mig för lögn. Och Allah Ta'ala accepterade och sa att vi kommer att ge dig din bror Harun som stöd. Och vi ska skänka er båda en makt. Och dessa människor kommer inte att kunna skada er. Och våra tecken kommer att segra. Ja. Så här slutar vi för idag. Men inshallah fortsätter nästa vecka om och berättar om vad som händer när Musa alaihis salam kommer till Firaun och kallar honom till islam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.